Ja, hur den är, Herre, så tror vi att du ser och förmår, Herre, göra allt det som inte vi lyckas med eller det vi kan åstadkomma. Tack för att vi den här söndagen återigen får komma tillbaka till hjärtats lovsång som inte handlar om stil, inte form eller någonting annat än att vi längtar efter att få komma på djupet i vad det innebär att följa och tro på dig. Tack för att du inbjuder oss till den gemenskapen. Du vet precis vad vi kommer med för någonting i vårt bagage den här söndagen. Och tack för att du inte kommer med förväntan att allt ska vara på topp, utan att vi får komma som vi är. Tack för att du idag vill komma med frid in i ett oroligt hjärta. Tack för att du vill komma med hopp in i ett hopplöst hjärta, Herre. Tack för att du kommer med glädje där sorg råder, Herre. Tack för att du vill komma med klarhet där förvirring råder. Gör ditt verk i oss, Herre. Gör ditt verk i oss. Vi vill se dig. Vi vill upptäcka ännu mer vad det innebär att följa dig, Herre. Så tack för att du är här och tack för att du vill fortsätta och verka i oss. I Jesu namn. Amen. Idag så fortsätter vi vår serie från Bergspredikan. Vi har ju inlett en serie här under några veckor då vi går igenom Bergspredikans undervisning, Jesu undervisning från Matteus evangeliet kapitel 5 till och med 7. Bergspredikan, som man skulle kunna kort beskriva, handlar om vad det innebär att följa Jesus. Vad tron verkligen kan få innebära för oss var och en. När radion klev in i mänsklighetens historia så var ju det en av de kanske få utrustningar som gjorde så att människan kunde liksom lyssna in det som inte riktigt var där och då där man satt, utan man kunde få ta del av nyheter från annat håll. Det var revolutionerande. Och när radion kom så var man ju tvungen att skruva in rätt frekvens för att kunna höra vad som sades. Annars så brusade det bara. När tvn sen kom så, ja, det var ju säkert en process med allt som hände med tvn, men en sån där process var ju en så kallad antenn som man skulle ha för att någonstans rikta in sändningen som gjorde det möjligt att kunna se på tv. Och det kanske var någon som var med där i begynnelsen när tvn kom. Vet vad jag pratar. De som är lite yngre nu tänker bara, vad pratar han där framme om just nu? Men så var det ju, eller hur? I modern tid så har det ju blivit analogt, det har blivit digitalt. Och vi kan lyssna på poddar. Och det är väldigt enkelt att bara med ett knapptryck bort så kan man liksom få ta del av väldigt mycket spännande saker. Men trots teknikens utveckling så är ju egentligen principen densamma, att när någonting går sönder eller när någonting inte fullt ut fungerar så går det inte bara att titta på en tv-skärm eller ha en telefon som inte fungerar, utan den måste ju fungera för att den ska kunna vara den är tänkt att vara. Med andra ord så finns det ju saker bakom tvn, bakom radion för den delen, och också de moderna tekniska prylarna, där det är någon som har liksom jobbat med detaljerna för att det ska funka, eller hur? Och det där ser ju inte jag. Jag vet inte alls hur den här fungerar, den här telefonen, men jag vet ju att det finns enorma detaljer som gör det möjligt för dig och mig att inte bara kunna prata, som någon sa. Man kan till och med prata i en telefon nu för tiden. Det är helt fantastiskt. Det är ju massa detaljer som gör att de här sakerna fungerar. Idag så utgår vi ifrån Matteus evangeliet kapitel 5 och från vers 13 till 20. Och det är Jesus som säger så här: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Rubriken för den här söndagen har jag valt att kalla It's in the details. Det sitter i detaljerna. Här så talar Jesus om egentligen fyra punkter. Han talar dels om salt. Han talar om ljus. Han talar om att inte upphäva något. Han kom inte för att upphäva något utan för att uppfylla något. Och han talar till folket att hålla någonting som han säger och sen lära ut. Det är liksom koncentrat av det Jesus säger här. Så vad börjar vi med? Jo, vi börjar från början. Salt. Är någon som har salt hemma? Fem stycken, kul. Salt har ju en otrolig viktig uppgift. Framförallt för att vara smakbärare till vår mat, eller hur? Och det är intressant vad salt kan göra för någonting med maten. För att genom tillsätta lite salt så ändrar ju det struktur och konsistens på maten. Och det behövs inte så mycket salt för att det ska bli en stor förändring. Och smakbilden, den förändras förhoppningsvis till det bättre när salt tillsätts. Förr i tiden, innan kylskåpen och frysarna fanns, så användes ju salt för att konservera, alltså bevara mat från att den skulle ruttna. Från att kött och fisk och allt annat skulle bli förstört. Falksalt, som det här kommer ifrån, är ett föredrag. Nu ska jag inte göra reklam för falksalt. Det är inte min poäng. Men de är ju en av många distributörer av salt. Och de har skrivit så här på sin hemsida. De har haft passion, jag älskar det uttrycket. De har haft passion för salt sedan 1928. De drivs att få förmedla det bästa saltet. Men de säger så här, som en slogan på deras hemsida: salt från berg och hav till himmelska måltider. Visst låter det fantastiskt? Falksalt. Och jag tyckte det där var ganska fascinerande. Från berg och hav till himmelska måltider. För det är väl egentligen det som Jesus försöker säga när han talar om salt. Alltså inte bara salt i det här fallet till matlagning, utan salt som en bild för våra liv. Ditt och mitt liv, vi som tror, vi är kallade att vara saltbärare. Att det ska få smaka salt om oss. Alltså att få vara med och göra skillnad bland människor som vi har runt omkring oss. Och det intressanta är ju att salt är ju inte skapat av en människa. Det visste ni, va? Utan salt är ju hämtat från antingen berg eller hav. Det fanns alltså redan skapelsens början. Och det är människan som har letat fram detta. Så hur fungerar då salt? Ja, det är ju bara smaka. Jag ska inte göra som jag gjorde i en kyrka. Jag gav alla en liten smakbit och en höll på kola vippen för han tog för mycket. Så det ska vi inte göra här. Det var inte så bra. Men salt smak, det uppstår framförallt utav natriumjoner. Och som därför ger många natriumsalter, som till exempel natriumklorid som är koksalt, den här smaken. Och så finns det joner av andra så kallade alkalimetaller. Ni hör vad jag har läst på, va? Och det smakar också salt. Men lyssna. Ju längre ifrån natrium de befinner sig i det här så kallade periodiska systemet, som är liksom en stor skiss av allt detta, desto mindre sälta. Så kärnan natrium är viktigt. Och ju längre ifrån källan natrium du kommer, desto mindre sälta smakar det. Det här är ju intressant, tänker jag. För saltet som Jesus talar om, det har ju med din och min relation med Gud att göra. Och ju längre ifrån källan, alltså Jesus Kristus, du och jag är med våra liv, desto mindre kan vårt liv smaka salt. Och vad innebär det? Jo, desto mindre kan vårt liv präglas eller spegla honom. Men ju närmare källan vi håller oss, desto mer kan våra liv vara smakbärare och sätta himmelska avtryck. Inte bara på en måltid, utan runt omkring oss, ja, var vi än befinner oss någonstans. Det finns så mycket som sker i våran värld. Det finns så mycket som vi har runt omkring oss, både på avstånd som vi kan läsa och som vi kan ta del av, men också det som sker precis runt omkring oss. Där vi är, där vi arbetar, där vi går i skolan, där vi är bland vänner och grannar. Och vi har människor runt omkring oss, du och jag, som alla lever ett liv. Antingen medvetna om Gud eller helt omedvetna om Gud. Och som troende så försöker Jesus här i inledningen säga att vi är inte kallade att bara smälta in i mängden. Att bara bli en i mängden, utan faktiskt vara med och prägla vår omgivning med Jesus Kristus. Det är den kristnes uppdrag, det är församlingens uppdrag. Och texten säger inte tack och lov att det bara beror på pastorer och församlingsledare. Hade det bara berott på en pastor, då hade det varit ute med skärgårdskyrkan. Men nu säger texten att de troende, alltså du och jag som tror på Jesus, är kallade att vara saltbärare i den här världen. Att vara i tjänst för honom. Och visserligen såklart så kan det se olika ut för oss. Och det är väl det som samtidigt är så otroligt spännande. Där du och jag går fram, där du och jag befinner oss, kan vi få vara bärare av Jesus Kristus. Sen går Jesus vidare. Och så säger han att ni är världens ljus. Det här är ett ljus. Och så jämför han de troende med en stad på ett berg. Jag tycker det är en vacker bild. Jag försöker liksom måla bilden framför mig. Att få liksom se den där staden som får symbolisera ett folk som är bärare av världens ljus. Och den här staden är ju inte bara där placerad, bara för att, utan syftet är för att människor ska få se, att det ska få lysa upp så att andra människor ser Jesus och kan hitta fram i livet. Har ni tänkt på någon gång när man är ute och kör på kvällen eller ute och går eller är i utkanten av en större stad, så kan man se hur det lyser upp på himlen. Alla lampor som liksom målar en ljusbild på himlen. Ljusets funktion tycker jag är ganska fantastiskt. Jag ska inte gå in på hur lampor och sånt där funkar, för det har jag inte pluggat på till den här predikan. Kanske kommer till nästa. Men ljusets funktion har ju en uppgift att lysa. Och om du jämför det med dig själv och mig själv som troende att vi kallar att lysa, så kanske man mitt i det kan känna så här: men vem är jag? Vad har jag att komma med? Och jantelagen bara slår till så där ordentligt, precis som den kan göra på svenskar ibland, där vi säger: men jag har ingenting att komma med. Nej, men jag är obetydlig. Jag är minst i min släkt och jag kan inte så mycket. Men faktum är att oavsett hur stort eller litet ljus du har, om det bara är en liten ljusstump och du ställer den in i ett mörkt rum och du tänder ljuset, så märker du genast en stor förändring. Ljuset lyser, mörkret försvinner. Med andra ord, det spelar ingen roll hur stort eller litet ljuset är. Funktionen och möjligheten för vad det kan åstadkomma är densamma. Och Jesus säger att det är samma sak med ditt och mitt liv. Men ett ljus som bara står där för sig själv gör ju ingen nytta. Min fru älskar IKEA. Hon köper alltid med sig ljus hem från IKEA. Och det är ju fantastiskt. Men de ligger ju inte i förrådet, de är framme. Vi tycker om att tända ljus. Och det är när ljuset lyser som dess fulla kapacitet och funktion och syfte. Eller hur? Det är då det gör skillnad. Att ställa ett ljus här som inte är tänt, det spelar ju inte så stor roll. Och på samma sätt är det med ditt och mitt liv. Vi är skapade av Gud för ett syfte. Du och jag som troende kallar det för en speciell uppgift. Inte för att vi är för mer än alla andra. Inte för att vi tror att vi är störst, bäst och vackrast. Nej. Utan för att ljuset kan få lysa i oss och genom oss. Det är storslaget att Jesus beskriver de troende som världens ljus. Och Jesus säger vidare att man sätter ju inte ljuset, eller man sätter ljuset på hållaren så att det ska lysa upp för alla i huset. Ljuset är inte bara tänkt att hållas för sig själv eller bara liksom låsa in sig i sitt eget sammanhang, utan syftet är ju, som vi vet, när ett mörkt rum får lysas upp av ett ljus så präglar det hela omgivningen. Och det är det Jesus försöker säga. Ni är världens ljus. Och på samma sätt, säger Jesus, ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Konsekvensen blir inte bara att vi lyser, utan att människor kan se vårt liv med Gud och genom det få se Gud. Visst är det fantastiskt? Våra liv kan få spegla Gud så länge vi är kopplade med Gud. Det är den avgörande punkten. Det är hela poängen med det Jesus försöker säga. När fartygen på haven närmar sig land så står där en fyr. Inte bara för att det är en vacker byggnad, utan för att den ska lysa upp så att de som åker båt ska kunna ta sig fram i farleden utan att gå på grund. Ditt och mitt liv är satta på en plats, i en funktion, i ett sammanhang. Inte för att vi ska säga nej, men jag har ingenting att komma med, utan för att du och jag har en uppgift att få lysa så att människor kan få se Jesus genom oss. Så att de inte går på grund, så att de inte missar målet. Och tyvärr är det allt för många människor som går på grund, och ibland så gör ju vi det också i våra liv av olika omständigheter. Men Guds församling ska lysa. Inte för att vi är för mer än alla andra, utan för att vi har någonting som bor i oss. För att ljuset, det liksom lyser inte av sig själv. Om det här får symbolisera dig och mig, så måste vi knyta an till han som själv har sagt i Johannes 8 och 12. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Ja, vi kan springa runt och vara ljus i vår egen kraft. Och vi kan komma med smarta lösningar och bra liksom kommentarer. Vi är inte dumma på det sättet. Det är inte det Jesus säger, att ni har ingenting att komma med. Ni är alldeles värdelösa. Det är inte det han pratar om. Men för att människor ska få se det eviga ljuset, Jesus Kristus, så behöver han tända sin eld i dig och mig. då måste det få prägla oss på djupet. Och det är inte bara tomt prat vi pratar om då. Utan det är när ljuset får tändas som ljuset får ett syfte. Och det är inte genom vår egen förmåga som ljuset lyser. Och studiebibeln förklarar det Jesus säger. Vi kan bara vara ljus när vi är fyllda av Jesus. Och så återvänder Jesus egentligen tillbaka till de första verserna i bergspredikan. Om hur viktigt det är att vi låter Jesu liv röra vid våra liv. För vad blir det annars? Allt börjar med Jesus, inte i egen kraft, utan i vad han gör och framförallt vad han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse på korset. Sen talade ju Jesus om att inte upphäva utan uppfylla. Det fanns ju fariser och skriftlärda där som lyssnade på Jesus, som stod på avstånd. Varje gång som Jesus sa någonting så skulle de notera varenda ord som han sa. Reagera om han sa någonting fel, någonting som inte stämde. Men grunden för deras resonemang, det var ju för att de hade en massa lagar som de trodde att man kunde göra vad som helst med. I deras tro så fanns det mängder av bud och regler. Och de var uppdelade på olika sätt och vis. Liksom i hur de var värdesatta. För det var så man hade gjort. Man hade valt att plocka ut en del bud som man påstod de här är viktiga. Och så hade man tagit några andra bud som man sagt att de här är mindre viktiga. Och de som var mindre viktiga, de var öppet för lite mer fri tolkning. Och det är den här miljön som Jesus är i. Där människor, skriftlärda och fariser hade försökt att liksom föra ut bland folket att men gör lite som du vill med de här reglerna. Och så hade man blivit ännu mer hård på vissa regler som nästan blev slaviskt för människorna. Och de här buden som inte var så viktiga då gjorde det inte så mycket om man bröt någon av dem. Och det var alltid diskussion bland skriftlärda och fariser vilka bud som var viktigast. Men så säger Jesus att jag har inte kommit för att upphäva, jag har inte kommit för att ta bort någonting av det som Gamla testamentet talar om. Problemet med fariserna var att de hade missat poängen med vad Jesus försökte säga och egentligen vad buden genom Gamla testamentet försökte säga. Faran i deras liv, det var att de hade valt ut godbitarna själva, det som passade dem bäst. Och formade därför en undervisning efter vad man själv tyckte kändes bäst. Kan vi känna igen oss? Hur lätt det är att välja godbitarna ur evangeliet för att det ska passa mig. Men Jesus säger att det finns någonting här som ni måste vara uppmärksamma på. Risken finns att tron blir någon slags smörgåsbord där du och jag väljer det som känns bäst. Nej, men idag var predikan bra. Nej, men idag var lovsången, nej, den var alldeles för lång. Isak hade för randig tröja. Eller vad det kan vara för någonting. Som vi försöker att värdera, som vi tänker, nej men vänta lite, nu är det här bra. Och så blir vi tyvärr lite skriftlärda och fariser själva. Där vi tror att det jag har, det är bättre. Det är någonting som är mer. Men Jesus, han är väldigt rak och tydlig. För han försäkrar att han inte kommit för att ta ett visst partis åsikter, att hamna i ett visst hörn där man skriker högst eller där man är som tystast. Eller han var heller inte ute för att få flest följare på Instagram. Nu fanns ju inte Instagram. Men målet var inte berömmelse på det sättet. Jesus var populär, det drog så otroligt mycket människor till honom. Och han hade alla möjligheter, om nu Instagram eller Twitter eller Facebook hade funnits, att få en mängd följare till sig. Trots det förklarar han att han kom inte för att upphäva eller ta bort något av det som tidigare profeter hade talat om. Utan han ger en programförklaring och säger att nu hörni, det jag kommer med handlar om en uppfyllnad, en fullbordan. Genom mig så blir det här möjligt. Att genom hans död på korset och hans uppståndelse från de döda så uppfylls allt i Gud. Och allt det som Gud från början hade förberett sker genom Jesus. Och det är där han talar in till folket och det är där han talar till oss idag. Att det handlar inte om att följa bara en massa regler och lagar. Det handlar inte om att försöka bli någonting i sig själv. Utan att få leva ett liv som gör skillnad. Både i sitt eget liv, i sitt personliga liv. Men också för sin omgivning. Att hålla de här buden, att leva efter de här buden. Som inte ska vara tunga att bära utan på något sätt så ska ge liv in i mitt liv. Och på så sätt också kunna få lära ut till de människor som finns runt omkring. Problemet var att folket, de skriftlärda och fariserna, de hade missat hela poängen. Poängen som Jesus försöker lyfta var att om jag inte håller det mest centrala i min tro, om inte mitt liv först och främst får präglas av Guds närvaro, förmår mitt liv inte vara salt. Om inte Gud får prägla mitt inre, om inte Gud får göra sitt i mitt liv, vad blir det då? Då blir det ju ett liv där jag bara minglar runt med folkmassan. Om inte Guds närvaro får prägla mina tankar, mitt sätt att vara och tala, kan jag heller inte leva som världens ljus. Då blir det bara ett ljus som tänds på grund av olika saker som kommer i min väg, men som troligtvis slocknar efter ett tag. När vi har byggt upp vårt liv på ägodelar eller på berömmelser eller inflytande eller vad vi nu än försöker bygga upp våra liv på kommer troligtvis slockna efter ett tag för det är inte hållbart i längden. Men om jag tillåter världens frälsare få tända mitt inre vill hans ljus lysa genom mig. Om jag håller mig till källan försvinner inte sältan. Utan mitt liv kan få vara med och smaksätta min omgivning. Människor, sammanhang. Där vi än befinner oss med himmelska smaker. Budskapet som Jesus försöker komma åt alltså sitter i detaljerna. Det spelar ju ingen roll hur fin bil jag har. Hur välputsad den är. Om delarna saknas i min bil eller har gått sönder så kommer ju bilen snart bara hamna i garaget och har förlorat hela sin kapacitet och hela sitt syfte. Det är ju risken för dig och mig också som troende. Om jag bara blir någon som bara ska få, som aldrig är beredd att ge, som bara sitter och iakttar, men som aldrig är villig att få vara med och göra skillnad. Förra gången så sa jag att bergspredikan, den är inte lätt smält. Det är stora utmaningar med bergspredikan och jag känner gång på gång hur jag kommer till korta. Med mitt eget liv. Men om vi ska kunna få se det Gud vill göra, både i oss och genom oss. Så måste vi gå in på detaljerna och försöka förstå vad Jesus säger. Och då kan det göra lite ont. Då kan det skava lite. Men precis som en omsorgsfull far eller mor som på något sätt tillrättavisar sina barn ibland. Så gör man ju det ett syfte i att man älskar dem och vill leda dem rätt, eller hur? På samma sätt är det med Guds kärlek. Och jag vet inte vad de här texterna gör med dig. Texter som många av oss har hört sedan söndagsskolan. Men faktum är att om för mycket saker står i vägen för min tro. Både saker som jag har och gör. Men också min attityd gentemot Gud och andra. Så finns ju risken att budskapet bara försvinner och går förbi. Man hör ordet men sen så kastas man åter in i ekorrhjulet av vardagslivet och allting som kommer med det. Nej, faktum är att tron sitter i detaljerna. Inte egentligen för att det är komplicerat. Utan för att det kräver en större vilja hos mig. att låta tron och Gud fördjupa mig. Det handlar alltså om att vårda sin tro. Att ständigt vilja leva nära källan. Inte bara genom att vara en god bibellärare eller att dyka upp på gudstjänster och få en check i registret, utan hur Guds närvaro får prägla mitt sätt att tala, se och höra. Och kanske mer än jag minns, vad jag kanske mer anar, så kanske Gud kan få verka i mitt liv, i mitt arbete, i skolan, var jag än befinner mig någonstans. För att jag har satt min tillit till källan. Det finns en lovsång som har skrivits för några år sedan där refrängen går så här: väck passionen i mitt hjärta. Låt den välla fram. Låt den välla fram. Och när vi kommer till korta med oss själva, så är det egentligen det enda vi kan göra. Och egentligen det enda som Jesus längtar efter i våra liv, det är att be och söka honom. Och be att Gud fick göra sitt verk i oss. Så att vi får vara salt och ljus. Genom att hålla hans bud och det som han har kallat oss till. Och för att hjälpa människor att erfara livet med Gud. I Jesu namn. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Så ska vi bara be en bön och inbjuda den helige Ande till att få göra sitt verk i oss och genom oss. Som sagt, jag vet inte alls vad du befinner dig någonstans i relationen med Gud. Kanske du har allt på det klara. Eller så finns det saker och ting som har växt till liv i ditt inre, som känner: Gud, hjälp mig med det här. Och tänker jag bara, om det är okej att alla bara sluter sina huvuden och blundar i respekt för varandra, så skulle jag bara vilja ta med dig en enkel bön här innan vi ska sjunga en sång. Om du känner att, amen, Jesus, jag längtar efter dig. Förlåt mig för vad jag har gjort. Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång, för det handlar bara om dig. Om du känner så får du jättegärna lyfta din hand. Gud signa dig. Gud signa dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Gud signa dig. Tack Jesus. Är det någon mer som vill lyfta sin hand, så vill jag ta med dig en bön. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud som egentligen inte tvingar oss på någonting, utan av ren och fri vilja så får vi komma inför dig. Men tack för att du längtar efter ett fördjupat liv med dig, som inte bara handlar om mig och mitt eget, utan där fick vara till välsignelse för min omgivning, Herre. Herre, tack för att du kallar oss till att vara ett salt och ett ljus. Tack för att du kallar oss att hålla dina bud, även om det kan vara kämpigt, även om det kan vara tufft. Och tack för att du kallar oss för att få leva ut ett liv i våran omgivning. Här vi kommer till korta så många gånger, och vi brister i kunskap och kanske i förmåga ibland att fatta rätta beslut eller vad det än kan vara för någonting. Men tack för att din nåd är stor, och din barmhärtighet och din kärlek, den är överväldigande. Därför ber jag för dem som har lyft sina händer den här stunden, att du Gud ville bara röra vid deras inre. Att du vill på nytt fylla dem med din helige Ande, till att få formas på nytt efter ditt hjärtslag, efter det du vill, efter det du har tänkt. Herre, tack för att du har kallat oss var och en till att vara i tjänst för dig. Tack för att du älskar Skärgårdskyrkan. Tack för att du älskar varje medlem och människa som kommer till den här kyrkan, Herre. Men tack för att du vill någonting mer. Du vill inte bara att vi ska komma till en gudstjänst och sen är det nog, utan du längtar efter våra hjärtan, Herre. tack för att du bevarar oss och du bevarar ditt ord, Herre. Och gör det du har tänkt i oss, genom oss. I Jesu namn.